Det här är det 207 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Här på plats i Malmö musikstudio är jag, Ola Söderholm, och Nanna Johansson och Moa Lundqvist. Hej på er.
Hallå, hallå.
Den här veckan ska vi, jag ska prata lite om Hans Rosling och klimatfrågan. Och ni ska prata om hemlösa i Ungern och Malmö polisens nya kampanj Sluta skjut.
Mm. Just det.
Om jag förstod messenger-interaktionen korrekt.
Det gjorde du.
Men först så... Först tänkte jag berätta att jag såg på vanlig tv för första gången på länge här för ett par dagar sedan. Jag såg en fotbollsmatch på TV4 och då såg jag också vanlig tv-reklam för första gången på länge. Det är så sällan nu, det är nästan igen som det var innan det fanns tv-reklam och då var spännande att gå på bio. För det var enda gången man såg reklamfilm. Och det jag såg som jag reagerade på, det var att SJ har en reklamfilm med Linnea Claesson.
Okay.
Jämställdhetsaktivisten Linnea Claesson. Det är att SJ känner att de har sin kärnverksamhet så bra ordning att de kan unna sig att bränna iväg lite pengar på woke advertising.
Snyggt.
De har en serie, jag kollade upp det sen, att de har en serie sådana normbrytande reklamfilmer. De har det som ett koncept. Det är en med en 4-åring som åker tåg med sin, jag tror det ska föreställa hennes farmor, och hon sitter och berättar om sin pappa. Så, min pappa är lång, min pappa är kort. Min pappa har långt hår. Min pappa har inget hår. Om man bara, det här går inte ihop.
Nej, vad fan.
Och så slutar filmen med att man ser på perrongen när hon kliver av att det kommer två pappor som möter henne.
Som har helt olika frisyr.
Mm. Och det är helt okej, tycker jag SJ.
Vad skönt.
Det här tåget har inte slutdestination Auschwitz bara för att ni är sodomiter.
Var det sloganen?
Så, den texten kommer upp i slutet.
Jag tittar så himla ouppmärksam på den, så jag trodde att det var massa olika barn som pratade om sina pappor.
Att det var så normbrytande för att pappor kan ha så olika utseende.
Pappor kan ha skägg och pappor kan ha långt hår.
Det är normbrytande att barn idag kan ha en relation till sin pappa. Eller sånt där, kanske,
det är jävligt
att det är bara någon sån grej. När det kommer upp en text i slutet av varje film, vem du än är, vart du än ska.
Det tycker jag är väldigt vackert. Det får mig att rysa.
En annan av de här filmerna var helt obegriplig nästan, tyckte jag. Eller jag fattade den inte riktigt. Det var en tonårstjej som satt på tåget och så pratade hon i telefon med sin mamma om att hon känner press på olika sätt. Och hon höll på att växla mellan svenska och något annat språk. Något utländskt språk. Jag vet inte vilket det var. Men att hon kanske albanska eller kurdiska. Okay. Två vilda gissningar. Men, och så slutar det med att hon säger... Att hon säger då till sin mamma i telefon, jag tänker inte ge upp, jag tänker spela som forward. Och så kommer hennes lagkamrater och kliver på tåget och sätter sig med henne. Bara.
Ja.
Och så det, eller jag fattar, det var liksom, det är det normbrytande konceptet att det är okej att vara tjej. Eller okej att ha invandrarbakgrund och ändå spela fotboll. Eller okej, men man får åka med tåget i alla fall.
Ja. Så slänger inte av.
Jag förstår inte alls heller den.
Nej, eller jag vet inte om jag missade någonting. Nej.
Vad är det som är... Där känner jag nästan att en sån reklamfilm blir typ skadlig. Alltså det är som att den pekar på att det skulle vara... Eller man börjar tänka, man börjar försöka hitta fel.
Kan hon verkligen spela fotboll?
Ja, vad är det ni menar?
Varför är hon ett sånt jävla freak?
Det känns inte så svindlande normbrytande.
Nej.
Att det är precis lite att SJ och blir nästa SJ-reklam. Vi är emot sambeskattningen. Deal with it. Vi tycker att kvinnor kan lönearbeta. Men det är då att SJ profilerar sig som det progressiva, normkreativa, woka tågföretaget. Så att de tar den.
Så, jag vet, den pucken.
Ja, precis. Får se om någon tar någon annan.
Om MTG. Den att de älskar normer.
Ja, precis.
De ska inte bryta mot dem.
Snälltåget. Här är män och kvinnor. Så har en sån Mad Men-inspirerad reklamfilm. Man sitter män i kostym och röker cigarr och dricker whisky. Spanar in någon så här storbystad Marilyn Monroe-stylad tjej som går förbi. Snälltåget. Njut av utsikten. Min copy.
Ja, du säljer den dyrt.
Men jag har tänkt på det. Ja, men om det är så att vi är där nu då, att reklamen har approprierat PK.
Ja.
Då kommer ju nästa grej för reklamen vara att appropriera fack PK-vågen.
Ja.
Som har, att det, den som har vuxit fram efter kanske då peak PK 2014.
Mm.
Den här då hånfulla, skämtsamma, fast ändå inte ironiska PK-hatet. Mm. Så appropriera flabbhögen. Högens humor. Att det är det som kommer vara reklam om ett par år då, när de menar i fatt kanske. Mm. Men än så länge så gör då SJ Voke reklam. Mm. Och vid sidan av de tidigare nämnda har de också då en film med Linnea Claesson. Hon är känd som grundare av Instagram-kontot Assholes Online. Där hon medvetande gör om sexuella trakasserier och näthat. Det är typ, hon lägger upp, typ upp skärmdumpar av hatkommentarer. Eller mm. hatmail. Eller så sexuella inviter. Tillsammans med hennes snappy comebacks på dem. Mm. Och jag har inte riktigt fattat om, är allt sånt som hon har fått? Eller om, är Assholes Online att man alla får skicka in sina kommentarer?
Jag skulle tro att folk skickar in. Annars...
Och så läggs de upp.
Ja, att man får liksom... Det tror jag. Jag har faktiskt inte varit inne där. Men det är ju jättemycket inlägg. Mm. Jag förstår det som.
Ja.
Så det vore väl...
Precis.
Mest logiskt om det. Att man kan säga så här, det här fick jag. Lägg upp det.
Men det är den grejen att lägga upp såna interaktioner med hatare och kränkare. Och som hon håller på med. Också mycket bara selfies. Att jag tror jag har gått över till det mer och mer. Att hon lägger upp porträtt av henne då hon ser fierce ut och så är det en sån lång inspirational caption, bildtext så här att här ser ni en krigarinna börjar den kanske, sen jättelångt kommer aldrig vika mig alla mina systrar och icke-binära ni ger mig styrka och fortsätter så men i alla fall hon är med i en av de här SJ-reklamfilmerna och den heter då Linneas resa. Och det är ingen dialog så jag tänkte det är ingen idé att jag spelar upp någonting i den utan det är bara att det spelas en balladversion cover utav E-Types This Is The Way och man får då se hur ja precis det var, jag undrar det kanske var med Så Mycket Bättre en gång att någon gjorde en sån innerlig version utav
typ det låter som något som händer i Så Mycket Bättre.
Ja exakt, det var verkligen så Lalle tonar ner en E-Type låt och så tycker alla att
alla börjar gråta direkt innan man ens börjat. Det blir så jävla vackert.
Det här blev deep för TV4s vänner. Alltså det är inte Lalle, men jag kan nämna att de har gjort en cover inspirerad av Lalles E-Type cover. Men man får då se den låten spelas så man får se hur Linnea sitter på tåget och kollar på sin telefon och ser lite ledsen ut. Och så får vi se då kommentarerna som vi förstår att hon har sett på sin telefon. Att
de, elaka kommentarer.
Ja, de flimrar förbi på tågfönstret så står det så här: håll käften Linnea, hur fan ser du ut? Feminist hora. Sen kommer en, vi backar dig Linnea. Men sen tillbaka till det otrevliga. Bitch, häxa och så vidare. Sen i slutet när hon reser sig för att gå av tåget så möter hon en typ 10-åring som har likadan frisyr som Linnea. Samma regnbågsfärgade frisyr. Och ungen blir så här jättestarstruck och överlycklig över att träffa Linnea. Och det är uppenbart att det är hennes största idol. Och så här, hon så här, tittar på sin mamma och säger, jag kan inte tro det. Det är inte sant. Jag mötte Linnea här. Och det var bara det jag egentligen ville komma till. Det var därför jag tog upp det här. Jag tyckte att det var en intressant tanke att Linnea Claesson är barnens idol.
Ja.
Att man kan bli en barnstjärna idag. Inte för att man sjunger fint eller något. Utan man har bara artisteriet. Göra snappy comebacks på näthatare. Sara Larsson och sådana. De har ju haft det kanske som en... Som en extra grej liksom.
Ja.
Att de sjunger fint och äger haters. Men Linnea Claesson har liksom renodlat det här.
Ja.
Det är bara... Det är ett artisteri i sin egen rätt. De här skärmdumparna då. Det skulle i så fall vara att barnet idoliserar henne för att Linnea Claesson har spelat i elitserien i handboll.
Ja, så kan det vara. Nu så. Får man inte vara för square.
Det finns dock sällan den kulten kring halvframgångsrika damhandbollsspelare skulle jag säga. Som inte är på landslagsnivå riktigt utan strax
där
under.
Det kanske är den normen SJ vill bryta. Att det ska vara möjligt att barn ser upp till handbollstjejer.
Nej men jag skulle säga det är ju ändå, tanken är ju då att hon är så skicklig på att skärmdumpa äckliga gubbar. Som, det är det som har gjort henne till barnens favorit. Så det är just det här att det är det som är grejen nu, att barn idag står inte så här med ett hopprep som mikrofon framför spegeln och mimar till sin favoritartist, utan de övar sig på posen och ska göra en till en snappy comeback. De har skrivit på att någon kallar dem islamälskande feministsvin eller sånt där. Att man har, ja men just det, att man har renodlat det liksom. Man har tagit bort allt annat liksom.
Skalat bort allt onödigt. Att vara kvar, det kommer.
Ja, men vi har så olika kändisar, vi har skådisar, vi har sångare, vi har liksom sådana som blir hatade. Vad jobbar du med? Jag blir hatad. Men om ett par år då kommer det vara den här fuck-PK då. Anti-Vogue-grejen som approprieras. Mm. Så då, jag vet, då kommer de ha en sån reklamfilm då. Jag vet inte, han arg blatte talar, sitter och äger snöflingor. Och att man ser det komma upp på tågfönstret. I bistron sitter Katarina Janouch, Alexander Bard och Jean Frick. Sitter och så här läser FIS-partiprogram och hånskrattar och high-fivar.
Och då kommer liksom tre stycken där minimis av dem fram och bara...
Ja, men jag tyckte bara att det var bara en ny tanke om vad som är liksom en potentiell barnidol. Jag hade inte tänkt
ja,
på förut.
Potentiell barnidol och vad som är liksom en reklam. Jag undrar vad de har för bevekelsegrund. Alltså, kan det vara så lätt att de bara vill liksom, de vill liksom bara visa olika sorters liksom, tolerans och kärlek och så att liksom, deras kunder ska ha mer tolerans med dem. De är sån jävla fuck-ups liksom. Mm. Vi accepterar er som ni, kan inte ni acceptera vad tåg står i 5 timmar på centralstationen.
Ja, ja, att vi har våra liksom normkreativa tidtabeller.
Jag, lilla drevet, stora ungenkännare, är tillbaka igen med det deprimerande segmentet. Något nytt hemskt från den totalt empatilösa regeringen Orbán. Mm. För nu har Viktor Orbán varit i farten igen. Han har infört en lag som gjort det förbjudet för hemlösa att sova utomhus.
Mm-hmm. Oj, vilken rävsax.
Ja, hemlösa får till exempel inte sova i parker eller på gator. Då kan polisen komma och köra bort dem, ruska om dem, riva ner deras tält, till och med arrestera dem. Och den som blir arresterad riskerar att dömas till fängelse eller tvångsarbete.
Mm. Okay. Men man hamnar inte i sån cell som man får sova i?
Jag vet inte. Jag tror att de väcker en och säger att man ska gå till ett härberge. Liksom. Mm. Mm. Men har då regeringen Orbán smakat upp massa nya härbergen?
Eller är det en härskarteknik, ditt uttal av hans namn?
Vad säger du då?
Orbán.
Jag säger Orbán.
Säger du också att du bor i en urban miljö?
Det tänker jag. Är de orden? Är hans namn och urban, är det liksom samma familj?
Ja, jag tänker det för att det är... Jo, men det är för att det finns urbanisering och så pratar man om urbanisering när det händer med statsmakten, att det blir som i Ungern. Okay. Så där tänker jag att det måste vara samma.
Har då regeringen Orbán smackat upp massor av nya härbergen eller rent av riktiga bostäder till sina hemlösa så att det finns ett rimligt alternativ till att sova ute? Nej. Det är Ungern vi pratar om. Ungern, a.k.a. EUs anus. Det finns härbergen, men inte på långa vägar så många sängplatser att det räcker till alla. Och enligt The Guardian är härbergena så fattiga och lusinfesterade att de hemlösa inte vill vara där.
Nej. Mm-hmm. Kan man ju förstå.
Varför har man då infört den här vidriga lagen? Så här har en av Budapests borgmästare, Robert Kovács, sagt om hemlösa. They behave and act in a way that is disturbing for other people and is polluting the streets. They make normal use of public areas impossible and generate fear and disgust in normal people. Okay. Så himla härligt språkbruk hos den här killen. Så att människor med sin blotta närvaro förorenar gatorna och äcklar alla då.
Alla normala. Mm.
Men vad var hans titel?
Han är en av, tydligen så verkar Budapest ha flera borgmästare. För okay. Det var typ borgmästaren för 10:e distriktet eller någonting.
Mm. Ja, just det. Ja, det är väldigt lite smygfascist. Det är så här, ja. Att det är sånt bara skolboksspråk på
inget,
fascism.
Inget förskönande.
Ja. Nej, att det är... Precis, att man har tänkt att det kommer inte se ut som du tänker det exakt, fascismen. Men att de ändå har den tydligheten i Ungern.
Ja. Guardian har också intervjuat en präst som driver ett härberge i Ungern. Och han säger så här. The government has realized they can't play the migrant card endlessly. Migration issues can still be useful for national campaigns. But for local issues, they need a new scapegoat. Så tidigare har man skyllt allt ont på migranter, men nu börjar man mer och mer flytta skyllfokus till de hemlösa. Det är som att Ungerns styre inte kan tänka sig en tillvaro där man inte sparkar på en redan utsatt grupp. Om de inte hade några hemlösa skulle de säkert stifta lagar mot typ helkroppsförlamade. Förbjudet att bara ligga i en sjuksäng. Res på er. Men nu arbetar man alltså med att förbjuda hemlösa att sova. För det är ju det enda som återstår om man inte har ett hem att sova i och inte heller får sova på platser som inte är ett hem. Mm. Det är att inte sova alls om man då vill följa den ungerska lagen.
De har alltså jättemycket folk som är vakna på nätterna ute och driver runt.
Precis! Det är det jag tänker. Att om nu vanligt folk är rädda för hemlösa, alltså de borde vara mer rädda för hemlösa som är helt så här grumpy och typ psykotiska och sömnbrist.
Mm. Mm. Och som går runt på gatorna.
Precis, går runt som vålnade. Typ. Det borde vi skrämma skiten ur dem. Ja. Mer än typ, någon som sover är väl ingen fara liksom.
Nej.
Alltså det är svårt att tänka sig något värre än att vara supertrött och det enda man har att sova på är en stenhård bänk i någon jävla park. Och när man äntligen lyckas hitta en ställning som är tillräckligt bekväm för att somna, då blir man väckt av att polisen står och petar på en med en batong / känga. Och det är inte vilken polis som helst, utan ungersk polis. Ungersk polis, fy fan! Det här är ju bara en av alla vidrigheter som regeringen Orbán hittar på. Men nu så pågår faktiskt en granskning av Ungern inom EU. Har ni hört det?
Nej, det har jag inte hört.
De har inlett nu en granskning av Ungern. Man kan ju inte utesluta ett medlemsland från EU när de väl har gått med. Men man kan använda kapitel 7, det så kallade atombomben.
Just det.
Mm-hmm. Mm. Med den så kan man då beröva ett land rösträtt och allt inflytande i EU. Landet får sitta kvar som passiv medlem, men de har liksom inget att säga till om. Det skulle EU kunna göra med Ungern om de inte skärper sig. Men tydligen så måste då alla länder utom Ungern rösta ja till det. Och det kommer liksom inte hända, för Ungern har en BFF i Polen. Så Polen kommer hålla Ungerns rygg, vilket gör att Ungern sitter säkert i EU för typ alltid.
Hmm.
Jag tycker det känns himla naivt av EU-grundarna att de inte la till något sätt att utesluta ett land från unionen. Alltså tänkte de så här, har något hemskt någonsin hänt i Europa? Skulle ett europeiskt land plötsligt kunna gå bananas och bli auktoritärt och fascistiskt? Nej. Det har väl inte hänt, skulle väl inte hända. Vi struntar i att lägga in en klausul om att länder kan uteslutas. Så EU står liksom helt tandlösa juridiskt och kan bara se på när Viktor Orbán och andra skurkar misshandlar sina folk. Jävla mes-EU.
Lite tarvligt.
Men jag tycker det måste ju ändå finnas något sätt att straffa Orbán. Mitt förslag är att man ska börja behandla honom som han behandlar sina medborgare. Alltså så fort Viktor Orbán lämnar Ungern och befinner sig i ett annat EU-land, till exempel när han är i Bryssel, så borde alla bara gå runt och peta på honom med batonger så fort han ser lite trött ut. Kanske andra grejer som man gör mot sitt folk. Kanske typ, jag vet inte, censurera alla viktiga meddelanden till honom som han censurerar media. Alltså bara vara så jävla störiga mot honom i brist på legala vägar att sätta åt honom i fucking mes EU.
Lilla Drevet sponsras av Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Jusek är fackförbundet för dig som är eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. Går du med i fackförbundet Jusek så blir du stöttad på alla möjliga vissa karriärfrågor och arbetsrättsliga frågor. Och du får del av Juseks nästan orimligt generösa inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor när du är mellan jobb. En förutsättning för att kunna få den är att du också är med i Akademikernas A-kassa. Det kostar endast 110 kronor i månaden och ger dig även utan fackmedlemskapet tillgång till A-kassa, alltså upp till 20 000 kronor i månaden vid arbetslöshet. Läs mer på akademikernas.se om du gör för att gå med och varför det kan vara en bra idé att gå med redan under studietiden. Att vara med i Akademikernas och Ljuset kostar 361 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du också bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Du kan också bli studentmedlem i Jusek hela studietiden för bara 100 kronor som en engångssumma. Går man med får man också en biobiljett, vilket kostar typ 150 spänn idag.
Tror jag. Det är riktigt dyrt.
Så då är ju priset för att bli studentmedlem i Jusek minus 50 kronor, kan man säga. Så, och man får också en prenumeration på Jusek-tidningen Karriär och tillgång till Juseks studie- och karriärrådgivningstjänster. Företagsbesök till studenter får nätverka med potentiella arbetsgivare och hjälp med CV och personligt brevgranskning, karriärcoachning, rådgivning och så vidare. Tar du steget med Akademikernas och eller fackförbundet Jusek tack vare den här podden, meddela gärna Akademikernas eller Jusek det. Du kan också skriva under sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
I Malmö så har ett nytt projekt startat precis nu. Det är ett samarbete mellan polisen, Malmö stad och kriminalvården bland andra. För att få stopp på den grova kriminaliteten och skjutningarna som det har varit väldigt mycket av i Malmö. Projektet heter Sluta skjut.
Kort och koncist.
Ja, ett väldigt kärnfullt namn.
Mm.
Sluta skjut.
Ja, exakt. Det är en bra beskrivning av vad man vill uppnå.
Mm. Så. Man måste vara tydlig i kommunikationen.
Idag har ett nytt projekt presenterats i Malmö som ska förebygga skjutningar och grovt våld. Det kallas Sluta skjut och vänder sig till grovt kriminella.
Det vänder sig till grovt kriminella. Det här är en metod som har använts i USA sedan 90-talet på ett flertal olika platser. Jättebra resultat. I Boston så blev det då 63% färre mord bland ungdomar efter att man började använda sig av Sluta skjut, som det också heter i USA.
Sluta skjut!
Det har varit supersnyggt. Det är taget direkt från America. Sluta skjut. Som de har i Boston, i Stockholm.
Det är så kul med tanken på att de pratar så i USA. I USA pratar de svenska med amerikansk brytning.
Ja, det var
för rolig tanke.
Det var för kul. Men där heter det typ ceasefire, tror jag. Det finns lite olika namn för ungefär samma metod som används på flera platser. I Stockton så var det då 42% färre skjutningar efter man började använda ceasefire-metoden. Och vad är det då för metod?
Vet man att det är ett kausalt samband?
Ja, det väljer jag att säga. Jo, men det måste man väl veta. Om de har gjort forskning på det, vilket de har gjort.
Ja,
men de har forskat på hur det var, att det finns ett samband mellan att man använder den här metoden och att skjutningarna minskar.
Antingen har man, ja, men antingen så ger den här hjälper den här metoden, eller så ger den tur i alla fall.
Precis.
För att skjutningarna minskar efter det.
Det kan också vara att det är en magisk amulett som har passerats runt precis när de började användas, som gjort att det har minskat. Nej, men det har använts på jättemånga platser i storstadsområden och sånt där. Med samma typer av då jättebra resultat. Men vad är det för magisk metod, undrar ni, som ska testas i Sverige för första gången nu här i Malmö?
Mm.
Vad är det? Vad kan det vara för otroligt kraftfullt som kan få en människa att låta bli att skjuta en annan människa? Helvete. Det måste vara något starkt, tänker man.
Mm.
Men jag ska berätta för er vad det går ut på. Det går ut på att polis och socialtjänst och sådär pratar med de kriminella mest. Det är det.
Okay.
Att de säger så här,
så de har gjort det innan,
nej.
Sluta skjut.
Nej. De har aldrig sagt det innan.
De har aldrig sagt orden sluta skjut till de kriminella.
De har tänkt det, men de har aldrig sagt det. Och då kan ju inte de kriminella veta vad samhället vill.
Nej. Men det är att Naveed Modiri har rätt.
Ja,
att det, man behöver, det är samtalsaktivism som är det enda.
Mm.
Alla konflikter som finns i samhället. Det är bara att vi inte har snacka med varandra.
Man måste snacka med ungdomarna som är ute och hamnar i skiten. Nej, men polisen och socialtjänsten bjuder in de kriminella männen, de som man ser och har följt då, som är grovt kriminella, bjuds in på ett samtal.
Mm.
Alltså, är det frivilligt? Är det så här, kom så får ni kaffe och kaka. Och, det är frivilligt.
Ja, det måste, men, det är det för de är
jag
bara...
har så himla svårt att tänka mig att de dyker upp.
Visst, för att vi har alla väldigt mycket fördomar kring grovt kriminella. Bra, Nanna, jag kommer återkomma till
att de har fullt upp.
Ja, det är också, de har ju väldigt stressiga liv faktiskt. Kommer jag också återkomma till att de har. Men det som de får då på de här mötena, de är sån check-in eller vad de nu kallade det. De har massa engelska ord, för att det kommer från USA. De får veta vad samhället vill, sluta skjut. Och sen så får de också veta vad de kan få för hjälp då. Avhopparverksamhet, och hjälp med missbruksproblem för många som knarkdrogar och sånt.
Mm.
Och så kan man i vissa fall också involvera familjer till de kriminella som får komma dit och ha en intervention där de är så här, sluta skjut, säger också då familjen. Och då blir det ett väldigt tydligt budskap. Och
det, men det är att man verkligen säger det, nu säger vi det supertydligt.
Ja.
Vi samlar alla och säger det jättetydligt och det kommer gå dåligt om du skjuter. Vi kommer liksom ha ögonen på dig verkligen då.
Ja,
du tror att vi har ögonen på dig nu, men nu kommer vi verkligen ha det.
Ja, titta, just
det.
Din farmor gråter för att du inte kan sluta skjuta.
Nu måste du väl förstå att det är sluta skjut. Mm. Ja, men det är en sån typ av kommunikation där man ska då ha ett respektfullt samtal med de här grovt kriminella personerna och förklara för dem hur de kan ta sig ur det och vad som blir konsekvenserna om de inte gör det. Så att polisen har också varnat dem. De har gått sagt så här, du kan bli skjuten. Och så sa polischefen i Malmö, eller mästaren, polismästaren, vad det nu heter. Han sa, det vet de ju. Det vet de, det är det de vet ju om att de kan bli skjutna när som helst. Men det är ändå att de säger det till dem. Vi ser er, vi ser att du kan bli skjuten när som helst. Men ja, kan det verkligen gå? Det låter ju nästan för lätt och för bra för att vara sant. Forskningen säger ju då tydligt ja. Den forskning jag läste med en inforuta på SVT Nyheter. Men jo, det är forskning som backar upp och säger att den här metoden faktiskt funkar. Men kan det verkligen gå att prata med en sån grovt kriminell människa? Många tvivlar väldigt starkt trots att forskningen är tydlig. Många har en instinktiv känsla av att det här kan väl inte riktigt gå. Det är ju väldigt svårt att acceptera att en sån här metod faktiskt fungerar, för att då måste man ju ta in också att de här, även de här grisigaste personer, och det vill man ju helst inte göra, för de ju också är, de var taskiga först, de var taskiga hela tiden, råjobbiga. Man måste ju ta in då att det är någon kille som man kan sitta och prata med så, och säga såhär, hallå, sluta skjut. Att det inte bara är någon sån vansinnig galning som springer ut med fradga i munnen och knarkdrogar och skjuter ihjäl alla människor.
Ja, just det.
Det är liksom lite jobbigt att ta in det när det handlar om kriminella. Det vill man helst inte, för man vill ju helst bara tänka så här, usch, vad är det för jävla skit? Gå och lägg er.
Det är svårt, ja, det får väl stå för dig lite grann. Men du är lite så. Du tycker att det var rätt som att behandla vargen i Bamse i början. En gång, tjuv, alltid tjuv.
Ola, jag ger röst åt den stora massan. Självklart är jag otroligt god och har alltid sett djupt kriminella som gemene människa och broder och syster. Men samhället,
ja, just det,
samhället gör inte det.
De har mer auktoritär inställning.
Ja. Det har ju varit så i Malmö med att jättemånga unga män har skjutits ihjäl. Och i somras så var det ett trippelmord på öppen gata. Och då gick polisen ju ut och sa att allmänheten inte behöver oroa sig. Vilket är kodspråk för att det här är grovt kriminella. Så att det angår liksom
inte.
Var
det den drive-byen?
Internetcafé på Värnhem.
Men då, alltså tre människor blev ihjälskjutna på öppen gata. Och det man kommunicerade ut var att ni behöver inte oroa er, för det här är inget kom.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Konstigt. Jo, det var ju konstigt. Men ni förstår vad jag menar, att det har varit en stegring av den typen av retorik kring det också. Att kriminella, de håller ju på så här och skjuter varandra. Och det är som när hösten övergår till vinter. Att man gillar det inte, men det händer. Vad ska ni göra? Och så sen plötsligt kommer det här nu då. En ny signal som är att tydligen är det enda som funkar. Det är ju att man gör tvärtom. Att polisen går och sätter sig och skakar hand med tokjönsarna och bjuder in mamma och pappa om de finns. Ge vård för missbruk. Det är en väldigt mjuk metod jämfört med allt det som handlar om att ni behöver inte oroa er, för de här kommer skjuta ihjäl varandra. Hej då!
Det var inte, så var inte polisens officiella pressuttalande.
Det var så här.
Godnatt.
Nu är det godnatt för tokgrabbarna. Ni behöver inte oroa er. Det var det de gick ut med. Jag säger bara att det kommer vara svårt för folk att acceptera att det här är, eller det verkar ju vara det som gör att ingen riktigt tror på att det kan vara sant att, att det går att ha ett sånt samtal och då vill kriminella sluta vara kriminella. Det låter ju för enkelt. Även för journalisten som intervjuar den här polismästaren, jag vet inte om det är rätt ord, polismästare. Kan det vara, eller har jag
gjort det? Ja, men jag tror att det finns något sånt.
Men det låter också lite så här medeltida.
Ja, eller som är i Bamse.
En liten by, här har vi polismästaren som också är skomakare.
Exakt, det känns inte så sant modernt. Men jag tror, eller så har jag hittat på att det heter det. Men hur som helst.
Är det bara en med så här buttricks poliskostym som har vandrat in på SVT och sagt, jag är polismästare. Så plockar de in någon som expert. Så har de så här fantiserat ihop en kampanj som heter Sluta skjut.
Visst, det känns bara som Bamse verkligen. Men journalisten som intervjuade då polismästaren, de slutar skjut, har också, man hör att det är lite svårt verkligen att acceptera att det är den här metoden som ska funka nu då tydligen.
Vi pratade om både sanktioner och där vi pratade då liksom den hjälpande handen från samhället.
Men var de intresserade av det som ni har att erbjuda?
Av de här personerna så fick ju alla ett erbjudande att fortsätta diskussionen med socialtjänsten, och 7 av de här 9 killarna valde att göra det.
7 av 9 valde att gå och gosa med någon sostant istället för att gå och kränga knarkdroger och skjuta hejvilt.
Mm.
Det var ju lite svårt att ta in.
Mm.
Kan de verkligen acceptera och få det? Otroligt främmande för samhället. Något känns som att det inte stämmer, men tydligen så stämmer det ju alltså att det verkar funka hittills.
De går och tar ett möte med en sostant i alla fall.
Men awkward, svårt att förstå. Mm. Det verkar ju som att, som sagt, det här kanske kommer att funka. Vi vet inte än. Men det verkar som verkligen att de kriminella är precis som vanliga människor. De är utbrända, till exempel. Något som väldigt mycket vanliga människor är.
De är trötta på att titta sig över axeln. Det finns en utbrändhet bland klienterna.
Nu är det nästan så att det går inte att inte se de grovt kriminella som människor. För de är också utbrända.
Mm.
Som alla människor är som inte är kriminella. De är ju utbrända, och nu fattar man ju alltså verkligen, nu börjar det sjunka in att det här är också människor och de är utbrända. De har
lite värre stress att gå och oroa sig och bli så här skjuten i ryggen och inte bara typ missa en deadline.
Nej, de måste vara för jävla utbrända.
Ja.
Det är som alla metaforer man själv har är bokstavliga. Ja. För dem. Jag känner mig så jagad hela tiden. Det är svinjobbigt.
Riktigt jävla jobbigt. Nej, men det verkar som att vi måste, samhället alltså då, jag vet det sedan länge, men accepterat, alltså grovt kriminella, det är inte bara token som är fradga i mungipan som skjuter ihjäl varandra dag ut och dag in och säljer knarkdroger, tar knarkdroger, utan det är också människor som är utbrända, precis som du och jag, som behöver ha ett snack med polismästaren och med SOS. Det kommer vara svårt för samhället att acceptera, för samhället hatar kriminella. Men det här får man ändå relatera till dem, för att de är utbrända, de är stressade, det är viktigt att förstå. Och det finns nu också initiativ på fängelser runt om i Sverige att ha yoga för intagna, för att de mår så mycket bättre av det, precis som alla människor.
Den psykiska hälsan på svenska fängelser är generellt sett dålig. Och många intagna har problem med bland annat sömn och koncentration och uppvisar aggressiva beteenden. Men nu tror forskarna att yoga till viss del kan avhjälpa problemet.
Mm. Djupa samtal, yoga, connecta med folk. Ja, det är väl tydligen det. Men det tror jag kommer vara riktigt, riktigt svårt att acceptera samhället.
Kan det vara så bara att de inte, alltså att det liksom råder ingen typ samtalskultur eller så här, hur mår du kultur i den kriminella världen? Så kanske. Att de bara får erbjudanden om att komma och typ prata om sig själva en stund.
Och sen göra yoga på det.
Jag hörde också det där med studio. Jag läste ett blogginlägg av någon kriminolog som har en blogg. Som skrev, som var svinarg på Studio 1 för det inslaget. Mm-hmm. Alltså det som de spelar klipp ifrån.
Mm.
För att de inledde det så här #kampanj och armband, sluta skjut. Att det var så mycket, att de gjorde typ upplägget för alla skämtare på Twitter. att de typ så här med upplägget och de presenterade så här, skrev den raljanta kommentaren åt Katarina Janouch liksom.
Ja,
så här,
ja,
fjollandet Sverige som liksom håller på att gå under. Att det var riktig forskning, men att man så här ville driva med det liksom bara. Så,
Ja, men det är riktig forskning.
Riktig forskning.
Riktig äkta forskning. Det är äkta forskning. Det är procent och det är diagram och det ena med det andra. Så det är inga konstigheter.
Jag läste en krönika i DN Kultur av Björn Wiman med rubriken "Tänk om Hans Rosling fått leva och tagit klimatkrisen på allvar". Och den krönikan handlade om att det är bekymmersamt att vår tids stora populärvetenskapsstjärnor, som till exempel Steven Pinker, Yuval Noah Harari och då även Hans Rosling, att de inte alls eller väldigt knappt, väldigt styrmoderligt tar in klimatfrågan när de skriver sina böcker om mänsklighetens storslagna framtid.
Mm.
Och att det handlar om det här som jag pratade också om i förra avsnittet. och kanske de flesta övriga avsnitten av Lilla Drevet också, att, jag menar, att frågan är så hopplös, för att moderniteten och tillväxten är det bästa som har hänt mänskligheten i fråga om hälsa och trygghet och utbildning och levnadsstandard. Men att det också, då också eventuellt är det värsta som har hänt, i och med att det till stor del då varit en fest på kredit på jordens resurser, och att vi rör oss in i en allt värre baksmälla. Och därför blir det då svårt för de här framstegsoptimisterna, som till exempel då Hans Rosling, professor i internationell hälsa och internationell rockstjärneföreläsare som han var. Det blir svårt för dem, för att grundförutsättningen för att det här bästa som någonsin hänt är sant är ju att det värsta också är sant på något vis då. Så det blir svårt att ha en trovärdig plan för hur vi ska hantera det värsta, eftersom det värsta också är grundförutsättningen för det bästa, vilket är deras USP, det här är det bästa. Att prata om de otroliga mänskliga framstegen och olika avlopp i Indien som har byggts och så vidare. Vi reser oss ur dyn. Men Hans Rosling har ju gått in i någon sånt här Astrid Lindgren eller Tage Danielsson mytisk sfär nästan då. Att Björn Wiman och alla andra går runt och tänker.
Tänk om han fått leva.
Tänk om. Då hade han varit här och ställt allt till rätta. Han hade nog haft ett och annat att säga till alla dummingar. Så mycket då älskas tydligen Rosling, så även i klimatfrågan, där han då bevisligen var analfabet, så sätts vårt hopp till honom. Att han ska återvända från det döda och styra upp det. Wiman skriver att, citat, det händer att jag tänker på vad som hade hänt om Hans Rosling fått leva vidare och verkligen kunnat ta klimatkrisen på allvar. Och alltså, han levde ändå till 2017, får vi säga.
Många år av rapporter.
Det fanns ändå tid. Svante Arrhenius beskrev växthuseffekten 1896. Sen var det ändå vetenskaplig konsensus sen 80-talet i alla fall inom klimatforskningen om mänskligt framkallad global uppvärmning. Alltså jag tror inte att det stora hindret för Rosling att ta in klimatfrågan var för tidig död, om jag ska vara ärlig.
Nej.
Utan det var mer att han, jag menar, att han led av svårartad TED-talk-hjärna. Att allt bara är think big och idéer och snillrika drivna individer med oändlig agens och förmåga att forma framtiden. Och att materiella resurser och energi och sånt är något som bara finns att plocka av. Och det finns inte ojämlika sociala relationer som är en del av systemet, utan det är bara att alla rör sig uppåt. Alla på jorden ska komma ikapp. Alla ska upp för stegen. Det är upp mot vår nivå. Det var det som man brukade visa med sina klossar.
Medan de som blir rikare, det är de här i mitten. De här får tag på sin bil. De kommer att komma hit. Och de här, de kommer att komma hit. Och de här, de kommer och kunna bli rikare, men där växer befolkningen, så då blir det 1 miljard till, och sen kommer 1 miljard, och så blir det 1 miljard till.
Bara som en påminnelse, det var det där. Han stod i sådana studier och flyttade klossar. Och det är ju jättebra liksom då med allt, alltså allt han har gjort för att bekämpa Ebola i Afrika och att de har sådana grejer, men ändå led lite av TED-talk gärna. Alltså det är,
man kan ju inte ha alla
man kan
rätt.
Inte ha alla rätt liksom. man kan ju bekämpa Ebola och också göra framtids förutspår som är helt jävla efterblivna.
Det
går ju att göra båda de sakerna. Men grejen det här var, men den här grejen då, vad hade Rosling gjort? Vad hade han gjort? Anledningen till att jag tog upp det var att vi behöver inte fantisera om det. Hur hade Rosling inkorporerat klimathotet i sin analys? För vi fick svaret på det i förra söndagens avsnitt av Agenda.
Öppnades graven när han trädde fram?
Ja, inte riktigt, men typ. För då var Hans Roslings son, Ola Rosling, där. För Hans Rosling är ju som Fantomen.
Just det.
När han dör tar han son över. Och när han dör tar han son över. Varje generation överlämnar klossarna. Och Björnes magasinrösten till nästa generation. Och sen får de gå runt och bekämpa okunskapen i olika tv-studios. Men det var då debatt i Agenda om just det här, att Hans Roslings sista bok Factfulness, som färdigställts med hjälp av Ola och hans fru Anna Rosling Rönnlund, att det var kritik mot den boken för att den ger en för ensidigt positiv bild av världens utveckling. En annan professor som heter Christian Berggren var med och debatterade mot Ola Rosling. Men Ola hade då Hans gamla klossar med sig. Där han gör den här grejen, han har ställt upp den här fyrdelade världen som de kör på. För de var emot i- och u-länder att man bara delade upp till två. Utan att man ska dela in världen i fyra inkomstkategorier. Men till de här gamla klossarna hade han nu också då lagt till, han hade lagt till koldioxidpluppar.
Okay. När vi blir 4 miljarder till då, om vi pratar om dem, då blir det på grund av de här stora familjerna nere i extrem fattigdom. Då flyttar de upp, då kommer det bli en eller två pluppar till här. Och så kommer de upp här. Men när de här blir rikare, de första som blir rikare under de närmaste 40 åren, de kommer ju få 16 pluppar de också. Storleken på det här problemet jämfört med den första andra miljarden i fattigdom där. Mm. Belastning på miljön. Det här är ju gigantiskt. Det finns en tendens att vilja prata om deras storlek på familjer istället för att lösa vad vi håller på.
Får jag fråga dig då? Ja.
Men det var mest att han la upp en jävla massa koldioxidpluppar på bordet.
Ja.
Och sa att det här är ett gigantiskt problem. Jag vet inte hur mycket det gav. Det var ju mest att det kom upp väldigt många pluppar på bordet, men det var i alla fall en härlig känsla av heimat, att jag är i Bullerbyn, känner man då, när man får se Rosling lägga upp klossar på ett bord i en tv-studio.
Klossar och pluppar.
Ja, det är en känsla, det blir en känsla av kontroll i alla fall. Att det här ser inte bra ut, kom hit med klossarna, så lägger de på bordet och då får man i alla fall... Det är ju inte svaret på någon fråga egentligen. Nej, men det är i alla fall...
Nej, något att ta fasta på. Ja. Det är klossarna.
Det känns som att...
Plupparna.
Känns som en liksom... vi kan höra vidare lite.
Får jag fråga dig då? För att ni skriver ju ändå att det här är en bok om världen och hur den verkligen är. Men beskriver ni verkligen det då? Om ni inte tar med det här och verkligen berättar om omfattningen av det, de problemen som konsumtionen leder till...
Det finns en jättevacker novell av en chilensk författare som handlar om en karta som är perfekt, som innehåller varje detalj i verkligheten. Det visar sig att den kartan måste vara lika stor som verkligheten själv. Det är väldigt svårt att veta vad man ska ta med.
Fast det här är ganska viktigt.
Vi har försökt vara tydliga med att vårt urval handlar om det folk har fel på. Jag erkänner att vi har inte testat tillräckligt noga om folk är okunniga om miljöproblemet. Det ska vi göra nu, absolut.
Så att de ville inte ta med det för att de trodde att alla redan visste. Är det hans case?
Ja, jag vet inte. Att de har testat att folk vet inte om det här med att det här liksom välståndsutvecklingen, det vet inte folk om tillräckligt mycket. Men det här är väl en bra illustration av hela problemet, att den här då reduktionismen, eller vad det kallas, att du kan rycka loss ett stycke från helheten och studera det och justera det utan att bry dig om resten. Att så här, fattigdomsbekämpningen och miljöarbetet, det är två helt separata sfärer. Vi har valt den ena och inte den andra. Men ni kan liksom inte, ni kan inte välja det ena, för ni kommer hamna så inåt i helvete fel med era förutsägelser om livskvalitetsutveckling om ni inte tar det andra i beaktande också. Liksom. Mm. Men det är så nu sant som man säger då, att en karta måste vara lika stor som hela landskapet om den ska vara perfekt. Men bara för att en karta inte kan vara perfekt, så jag vet inte om det är en anledning till att utelämna det viktigaste från kartan.
Jag trodde att kartor var perfekta.
Nej, för att de är inte i skala 1-1. Uh-huh. De måste vara det, tror jag, om de ska
vara helt
perfekta. Vilken
nörddikt att man var tvungen att ha det infot för att förstå den dikten.
ja, precis. Ja, men nu är vi verkligen nere på riktigt nördnivå i kunskap här. Nej, men jag vet inte. Men om man liksom inte har med de så här planetära begränsningarna, så tänker jag att kartan blir... Ja, det blir väldigt... jag förstår, du kan inte ta med allt på kartan, men det är ändå så här något... Du kanske ska med det allra, allra viktigaste på kartan. Att det blir lite för mycket som en... Jag vet inte, det blir en karta som en så här 4-årings skattkarta. Så ser den ut då ungefär, tror jag.
Mm.
Om de så här har gjort bedömningen att de kan liksom mäta välståndsutveckling utan att också mäta kommer jorden brinna upp. Att det är så här, det är liksom, vi får in diskmaskin i det här huset, men huset brinner upp. Att det är bara svårt, om man behöver ett mer holistiskt perspektiv där liksom.
Mm.
Kan jag känna. Vill du göra reklam för något på SVT Play?
Ja, min och Dilans tv-serie som vi har skrivit, som heter Sagan om Dilan och Moa, regisserad av Cicela Benn, ligger nu uppe på SVT Play. Alla 6 avsnitt. Så ni får jättegärna kolla på dem.
Det är jättebra.
Tack, Nanna. Ola? Ja, du hade inte sett.
Ola har inte kollat.
Inte kollat.
Det är jättebra. Nej, men det finns, och så sänds det på måndagar på 1:an. 22.50 för er lilla drevet lyssnare som verkligen älskar era SVT 1 måndagkvällar. Så sänds det även då. Så titta på det och allt sånt är väl det.
Mm. Min andra podd, Spela spel, ska ha någon slags meet and greet 3 november på Playoteket här i Malmö. Och spela spel typ hela dagen med folk som vill.
Gud, det var
det kan man komma på. Sluta se så föraktfull, Ola.
Gillar du inte spel, Ola?
Ja, nej, men det låter jättekul.
Men,
jag vet inte hur jag...
Justera ditt ansiktsuttryck.
Ja, jag kan inte.
Det låter underbart.
Det här är segmentet Ola stöttar inte alls sina kvinnliga medarbetare.
Mm. 3 november.
Precis.
Bra.
Mm. 3 november. Just det, och alla i poddarna, det är slutsålt i Uppsala.
Finns det några små balkongplatser kvar på Kina teatern?
Just det, så det kan ni som inte fick biljett i Uppsala kan åka till Stockholm. Det är ju också för icke-studenter i Stockholm då. I Stockholm är alla välkomna. Ja, det finns nog några platser kvar på härliga Kina teatern. Så kom dit, det blir nog roligt.
Det blir kul, det är nästa vecka.
Mm, precis. Du och jag och Jonathan på scenen. Okej, vi säger tack för den här veckan då. Tack Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa och Fackförbundet Ljusek. Tack Malmö Musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Moa Lundqvist och Anna Johansson. Hej hej!
Hej
då!